svårt att komma ihåg.
Ja.
Ja. Och nu har vi suttit här och kommit ihåg henne i en dryg timmes tid. Så att jag tänker att vi kanske är färdiga. Jag misstänker att vi som sagt har missat det mesta och det viktigaste.
Ja,
men så är det alltid i den här podden.
Så är det.
Man kommer på i efterhand vad man borde ha sagt hela tiden. Men jag tror att vi ändå ska sätta ett litet utropstecken eller möjligtvis ett semikolon för den här diskussionen om Britt G. Hallqvist. Solveig Hallqvist, stort tack för att du tog dig tid.
Tack. Jag tyckte det var jättetrevligt.
Ja, men vad bra. Då är vi minst två som tyckte det. Vet du vad du har tagit dig tid till? Kommer du ihåg vad podden hette?
Ja, snedtänkt.
Alldeles riktigt. Den klipps av Linus Kulin och den mixas av Anne Lundgren. Har du någon aning om vad vi ska prata om i nästa veckas program?
Ja, inte det, Britt G. Hallqvist i alla fall.
Programutsändningen presenterades av...
AB. Nyheter väntar i P1. Klockan är 3.
Här är Ekot. Mitt under hamnstrejken så stämmer Hamnarbetarförbundet nu arbetsgivarna i domstol. Facket menar att uppsägningen av dess vice ordförande Erik Helgesson var felaktig och kräver därför skadestånd. Fredrik Batzler är juridiskt ombud för Hamnarbetarförbundet.
De säger upp honom för att han har agerat fackligt. Det är ju förbjudet och det är också det som motiverar de höga, relativt höga skadestånden.
Ja, hur mycket pengar handlar det om totalt?
Nästan 1,8 miljoner och det är ju för att man betraktar detta som ett angrepp på hela fackföreningen, alltså hela Hamnarbetarförbundet.
I vintras blev det tvist mellan facket och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om en blockad av försvarsmateriel till och från Israel. Facket vann i arbetsdomstolen men det överskuggades av att dess vice ordförande och talesperson Erik Helgesson i samma veva varslades och senare under våren blev uppsagd från sitt jobb i Göteborgs hamn. Fredrik Batzler tycker att arbetsgivarens skäl är vaga.
Att han inte skulle vara lojal mot företaget och att han ska ha brutit mot säkerhetsskyddslagen.
Hamnarbetarförbundet kräver nu att AD ogiltigt förklarar uppsägningen. Den har inte sakliga skäl och bolaget har hindrat Erik Helgesson från att utföra sitt fackliga uppdrag och kränkt både hans och fackets föreningsrätt enligt stämningsansökan. Ekot har sökt Gothenburg Ro-Ro Terminal utan resultat, men företaget har tidigare uppgett att varslet skedde med hänsyn till rikets säkerhet. Sveriges Hamnar avböjer intervju under pågående process.
Vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin där. Den stora straffreformen som regeringens särskilda utredare presenterar idag kommer att kosta cirka 16 miljarder kronor årligen att genomföra, där rapporterar TT. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer så är det den största reformen i modern tid. Det handlar om straffskärpningar för ett 50-tal brott och domstolarna ska heller inte ta så mycket hänsyn till förmildrande omständigheter som idag. Reformen den beräknas leda till att 16 000 fler fängelseår döms ut varje år. Europeiska centralbanken ECB sänker styrräntorna med 0,25 procentenheter. Därmed så landar den viktigaste räntan, inlåningsräntan, på 2%. Det här beskedet var väntat bland ekonomer enligt nyhetsbyrån Bloombergs sammanställning. Imorgon på nationaldagen då får stora delar av vårt land regn eller skurar, men i Östersjölandskapen i alla fall lite morgonsol. Och norra Norrland får gott om sol, men först under eftermiddagen så berörs inlandet och fjälltrakterna av skurar. Temperatur imorgon då på nationaldagen, jo, allmänt mellan 12 och 17 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
Och Radiosporten uppdaterar och börjar med fotboll och mycket pengar.
Bara dagar efter Champions League-finalen, med ett par veckor till klubblags-VM, lämnar succécoachen Simone Inzaghi fotbollslaget Inter för att ta över saudiska Al-Hilal. Inzaghi har skrivit på ett tvåårskontrakt med den saudiska klubben som enligt rapporter är värt mer än 20 miljoner euro per säsong.
rapporterade Susanna Andrén. Trav, Stig och Johansson, en av Svensk Travsports allra största, har drabbats av Alzheimer. Det berättar hans fru Karin på stiftelsen Alzheimer Lives hemsida. Han diagnostiserades för några år sedan och nyligen flyttat in på ett särskilt boende. Ishockey till sist. Frölunda får en drömförstärkning till nästa SHL-säsong. Den finländska forwarden Jere Innala, som han poängligan i SM-slutspelet förra våren, återvänder till svensk hockey och Göteborg efter ett år i NHL-laget Colorado. I studion denna gång Mats Fagerström.
P1, Sveriges Radio.
Jonas, hur kände du första gången du sände talkshow? Var du nervös?
Enormt nervös.
Ja, för det här är ju då första gången som jag programleder ett program. Och...
Jaha, då kanske jag ska säga nej, det var inget så farligt.
Nej, men det är första gången jag programleder ett program och verkligen första gången jag programleder talkshow i P1. Har du något tips?
Jag är nog inte någon som kan ge några råd. Jag känner mig fortfarande som en praoelev på Sveriges Radio, måste jag säga, och kanske är det rådet. Försök att undvika att du känner att du behärskar det här.
För jag tänkte också fråga vad jag absolut inte får göra.
Vad du inte får göra, du får göra allting, tror jag. Man får göra allting och sen kan man bli kanske tillsagd efteråt.
Ja, jag tänkte nämligen, det var tur att du inte sa spela hårdrock, för det tänkte jag göra nu. Det var Korn med Freak on a Leash och du lyssnar på Talkshow i P1 med mig Björn Werner och dig Jonas Bonnier. Jonas, vad tycker du om hårdrock?
Jag har kanske inte riktigt förstått den här musikgenren. Jag har försökt, när jag var liten så lyssnade jag ju på Deep Purple, det var ganska hårdrock då. Nu när man lyssnar på det låter det lite mer om pop faktiskt. Men så att det här riktigt hårdaste av hårda, det är inte riktigt min grej.
Okej, för just nu pågår annars Sweden Rock som är en av få festivaler i Sverige där man verkligen för det första fortfarande kampar och för det andra verkligen lyssnar på rock. Mm. Du är inte lite lockare ändå på att dra dit och kampa?
Jag tycker faktiskt att just Sweden Rock verkar vara en väldigt glad och positiv festival. Alla vittnar om det och den är väl ganska ändå lite bredare i sin än det här hårdaste hårda. Det är lite mer, det finns ju rock'n'roll också.
Alltså det är verkligen ditt och datt där. För man för högt och lågt. Jag tror typ att jag såg Jodla med Siv ska spela på söndag, till exempel. Ja. Men imorgon är det också Håkan Hellströms första spelning av tre på Ullevi. Och jag har ändå en fördom som jag tror jag ändå fick lite bekräfta det här, att du är något mer av ett Håkan Hellström på Ullevi kille än en Sweden Rock-man. Stämmer det här?
Skulle jag vara tvungen att välja så skulle jag nog ändå kanske välja Håkan. Men jag är inte riktigt någon Håkan-kille heller. Jag känner att jag faller mellan de här kategorierna lite grann. Ja, jag kan kanske åka fram och tillbaka. Det är ju inte så långt ändå.
Ja, men så du ska kanske... Ska du på någon av spelningarna?
Nej.
Du ska inte det. Har du någonsin varit på en Håkan-spelning?
Aldrig.
Men för du är ju ändå en älskare av känd musik, tänker jag.
Ja, nej men verkligen. Jag tycker ju om populärmusik. Jag tycker om... Och jag älskade Håkan Hellström precis när jag började. Så att jag borde ju verkligen ha... Men jag vet inte. Jag förlorade honom på vägen på något vis. Han förlorade mig, jag vet inte. Någon av oss.
Nej, men som göteborgare så tycker jag ändå att det tillhör allmänbildningen att någon gång gå på en spelning. Så du får ju ändå ta och göra det vid något tillfälle.
Jag tycker det är kul att det var Håkan Hellströms första av tre. Det känns som det är hans 75 av 600.
Men
det,
ja, men jag får förtydliga. Denna sommar.
Ja, exakt. Ja förlåt.
Nu går vi över till någonting helt annat. Det pågår en laddad debatt på kultursidorna just nu. Det gör det ju ofta, men även denna vecka. Just nu så handlar det då om en SVT-profil som har pussat en kollega på munnen mot hennes vilja under en fest. Kvinnan polisanmälde händelsen och mannen står nu åtalad för sexuellt ofredande. Det här är ju lätt till stora diskussioner nu på kultursidorna och det verkar handla som att många tycker att den här reaktionen från kvinnans sida kanske inte var helt proportionerlig. Alltså många säger att det kanske så här sak inte ska polisanmälas. Åse Lindeborg har tyckt till, Johanna Frändén är kritisk. Och igår i Aktuellt så var det debatt i frågan. DNs ledarchef Amanda Sokolnicki var kritisk och juristen Ulrika Rogland försvarade den. De tyckte debatten och hon tyckte att den här debatten har gått för långt. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät.
Vi ska vara stenhårda i förändra de här reglerna som har gjort att man som kvinna behövt stå ut med lite vad som helst på en busshem eller så. Att människor inte är felfria är också en del i det. Och att därför så kan inte heller MeToo leda till att vi blir så kategoriska att mänsklig kommunikation döms ut. För då har vinsten av MeToo också gått förlorade.
Vad tycker man gränsen går? Är de har börjat tafsa på henne, man tar henne på baken? Vad menar man? Alltså, och vem ska avgöra vad hon har rätt att anmäla eller inte? Jag tycker verkligen att den här diskussionen har gått överstyr.
Det är ju en spännande debatt, men jag har ändå noterat en sak, och det är att deltagarna nästan uteslutande verkar vara kvinnor i den här debatten. Jag undrar lite vad du tror att männen har tagit vägen här i det här samtalet.
Jag tror att männen ligger väldigt lågt i det här samtalet för av självklara skäl på något sätt.
Alltså jag har ju ändå gett mig in i en och annan debatt i min karriär. Jag har ju bara en magkänsla som ändå säger mig att det är helt fel tunna att hoppa i. Men jag vet inte riktigt, det kanske vore bra, eller?
Jag tror, Björn, att om du ger dig in i den här debatten med en väldigt bestämd åsikt, oavsett vilken det är, så kommer det skapa väldigt mycket vågor på det här redan upprörda havet.
Just det, om man bara älskar rubriker i största allmänhet. Är det någonting...
Om man vill synas, så tror jag att det är ett bra tillfälle.
Ja, jag är glad att jag har den här positionen och kan sitta och vara programledare istället. Men du har inga tankar på att kasta dig ner i det här samtalet och värda dina åsikter?
Till skillnad då från dig, Björn, så har jag aldrig deltagit i någon offentlig debatt på det sättet. Och känner inte riktigt att jag har ett behov av att börja nu.
Jag förstår. En helt annan fråga, Jonas. Du gillar ju nyheter. Du följer med i nyheterna. Har du följt med det senaste som hänt i Ukraina?
Oj, det senaste som hänt i Ukraina är ju svårt att svara på. Ja, för det händer ju saker varje timme, känns det så.
Låt mig sammanfatta vad som har hänt just de senaste dagarna.
Ja.
Vi har haft den stora spektakulära operation Spindelväv.
Mm.
20 bombplan förstördes enligt USA. Och i förrgår så sprängdes delar av Krimbron. Igår fick vi reda på att Ukrainas underrättelsetjänst har hackat en stor och viktig vapentillverkare. Det här är ju många i Ukraina som jublar åt, förstås. Det sprids också memes som firar händelsen. Du ska få se en av dem. Du kanske till och med har sett den bilden.
Mm.
Kan du inte beskriva lite vad det är du ser?
Ja, alltså det här är ju en bild som är på helt enkelt Edvard Blom och Gunilla Kinn. Gunilla står och ser lite över Edvards. De står i ett kök, han har på sig ett förkläde och han har handen inuti en kyckling som han fyller med någonting, kanske inför någon maträtt som han anordnar.
Just det.
Ja. Och sen så står det saker på dem, fast på ryska.
Just det, och på ryska så står det då att den här kalkonen är då Putin och Edvard Blom är ju då Ukraina.
Aha.
Så det är ju någon form av lite av att de driver gäck, kan man ju säga, med Rysslands president.
Okay.
Jag undrar lite om du tror att Putin har fått se den här bilden.
Jag vet inte. Det här är väl såna typer av bilder som man i alla fall inbillar sig att hans närmsta medarbetare undviker att visa för honom.
Ja, de sållar bort, tänker du?
Ja, det tror jag.
Ja, men det kanske är klokt. Jag undrar också om du har några tips nu när Edvard Blom ändå har nått en helt ny publik. Han är ju nu ändå stor inte bara i Sverige för sin matlagning utan också i Ukraina. Ser du någon potential för honom här att slå lite mynt på det på något vis?
Det är ju helt uppenbart att han har ju, om han skulle vilja gå vidare här, så är han ju nu känd som en person som kan stoppa saker i kalkoner.
Ja, men exakt.
Ja, och där finns det väl någon möjlighet att utveckla något koncept eller någon maträtt som blir det Edvard Blomska maträtten, helt enkelt.
Ja, men jag tänker att man ändå kanske skulle kunna försöka få till en kokbok, om jag var han, och ge ut det kanske i Ukraina med fokus på lite mer ukrainsk mat, kanske han borde ge sig in i.
Ja, eller kan man börja sälja förkläden, för det har han ju på sig på det här också, och det, man kan ju fortsätta med det liksom.
Just det, med trycket på där kanske.
Merch.
Det finns mycket idéer här för vad Edvard Blom kan hitta på. Vi hoppas att han lyssnar och tar till sig. Nu ska vi gå vidare till ett helt nytt ämne. Och något som faktiskt ligger dig så pass varmt åt hjärtat att du har gett mig det här ämnet att förvalta för denna dag. Vi ska nämligen snacka parker i Stockholm och närmare bestämt Sveriges nationalstadspark som i år firar 30 år. Hur firar du det här, Jonas?
Hur jag firar Stockholms...
Ja.
Ja, alltså jag befinner mig då ute i nationalstadsparken och på vandringar.
Mm.
Ja, och har varit där och tittat efter fåglar. Snätteränder bland annat.
Snatteränder
bland annat. Och jag har satt mig under korkekarna, höll jag på att säga, men i varje fall ekarna, och doftat på blommor.
Underbart. Mm. Den som kom in och rättade Jonas lite kort här var Henrik Waldenström, som ju alltså är initiativtagen och den idédrivande mannen bakom Nationalstadsparksprojektet. Hej Henrik!
Hej hej!
Hur firar du det här?
Ja, idag har vi firat rejält. Det var ett högnivåseminarium i Tekniska museet med kungen, kronprinsessan och kulturministern Parisa och ett antal väldigt duktiga forskare som pratade om vad kan vi göra för parken, vad kan parken göra för oss.
Ett högnivåseminarium?
Ja.
Vad betyder det?
Ja, det betyder väl att det är specialinbjudna som har något att tillföra.
Alltså det är gästerna har en hög nivå helt enkelt.
Ja, och talarna förhoppningsvis. Okay. Ja. Och jag fick tala efter kungen om parkens tillkomst.
Vad tycker kungen om det här? Är han glad?
Ja, mycket glad. Han var mycket nöjd med det hela. Och det handlar ju om att kungar i generationer med intressen av jakt, intressen av vackra parker, har skapat en enorm mix av natur och kultur alldeles in till den pulserande storstaden i Stockholm och Solna. Och det är ju ett arv som han vill förvalta, och han invigde ju parken med tre duvor, mm-hmm, som jag hade döpt då, Värna, Vårda och Visa. 1995, 19 maj.
Just det. Mm. Blev det 30 duvor i år då?
Nej, det var inga duvor i år, utan det var ett möte just den dagen också ute vid Ulriksdal. Men invigningen, det hade ju kommit signaler från slottet, om ni vet vad signaler är, att det vore roligt om man inte kungen skulle klippa ett band. Det vore roligt. Och då hittade jag brevduvor på Riksmuseet, och så slängdes Värna, Vårda och Visa duvan iväg. Värna duvan gick. Det var ju lite dåligt om en för framtiden.
Värna duvan hade ingen lust att flyga iväg.
Nej, det var lite dåligt. Och det kunde ju vara ett om en för att parken inte är helt skyddad som vi hade tänkt oss.
Just det. Men berätta ändå lite mer om, för de okunniga lyssnarna, vad gäller just Nationalstadsparken. Vad är det för någonting egentligen?
Ja, får vi börja med Gustav Vasa? Jag kör blixtsnabbt.
Absolut,
Gustav
snabbt.
Vasa var en hård man. Han bytte religion i Sverige. Så all klosterjord utanför Stockholm, den blev kunglig för att han tog över allt den katolska kyrkan har. Johan III, hans son, åker till England, friar åt sin bror Erik den 14. Han får nej förstås, Erik den 14 var ju galen. Men han får med sig dovhjortar hem, planterar ut dem på Öland, tar dem till Stockholm och skapar den första djurgården. Mm. Alla pratar om djurgården, men ingen vet att det betyder hjorthäng. Inte för får, kor och hästar, utan hjortar. Så det är den första djurgården med dovhjort, kronhjort, älgar, renar. Och som det står, en lappman skötte om renarna. Sen utvidgar Karl XI det här till ett jättestort område. 2 mil långt stängsel under upp till Ekhagen. Inhägnat av Roslagsvägen, Vallalavägen, Narvavägen och hela Djurgården. Och där inrättar han en förvaltning. Sen kommer en ny kung till Sverige, Karl XIV Johan. Han är inte intresserad av jakt. Han river ner det här staketet, samlar de sista hjortarna vid Husarviken i Husarhagen. De forslas sen till Gripsholm. Och den stadsdel som växer upp där in till Ropestenen, där man ropar efter en färgkrar från Lidingö, den kallas för Hjorthagen. Mm. För det var här de sista hjortarna var. Sen börjar exploateringen med Gärdesbebyggelsen, Frescatibebyggelsen. Och en tredjedel av Djurgården har plötsligt ätits upp när Olof Palmes farfar skriver en motion att han hoppas att inte södra Djurgårdens bebyggelse ska ske så att parken får lida. Och Karl Starbäck lite senare, han vill ha Djurgården som en naturlig park. Och jag kommer in i bilden 1980-tal när det ska byggas 100 hötorgsskyskraper kring Brunnsviken. Och norra Djurgården där jag är född. Jag är född i Liljanskogen. Inte precis i skogen, men på Allmänna BB som låg där. Och tänker att det här måste vi ju stoppa. Och vad kan stoppa ett bebyggelse av en stadsdel? Jo, att man visar på hur mycket fåglar det finns där. Mm. Ja, eller hur? Fåglar.
Det skulle inte varit min första tanke. Men
klassiskt NIMBY-projekt.
Ja, just det.
Smart, ja.
Ja, nu ska vi visa fågellivet på hela Djurgården. Men då är det några som, vi hinner inte till Djurgården. Då måste ju sysselsättas inventera. Ni får ta Haga och Ulriksdal. Jaha, och sen när inventeringsrapporterna kom in fanns det trots motvägarna stora likheter. Och då föddes idén om KGB, som inte är så kul att prata om idag, med Kungliga Gröna Bältet. Aha. Det här måste ju han som bestämmer över Kungliga Slott och Parker få reda på. Så jag går upp till honom, Harald Schmidt, och säger, du måste försöka slå ihop Djurgården, Haga och Ulriksdal och skydda det. Gör det själv, säger han. Det vill säga att jag får göra en rapport om detta. Och den heter Ekoparken, sammanhängande natur- och kulturpark i storstad. Det blir en riksdagsmotion. Det blir ett projekt på Världsnaturfonden. Och det startar en folkrörelse som vill ha det här, som heter idag Förbundet för Ekoparken. Så det ligger plötsligt tre motioner i riksdagen. De avslås. Men sen kommer Görel Thurdin från Nordingrå. Och hon säger att eftersom stockholmarna lägger sig i vad vi gör med våra älvar, då ska jag lägga mig i vad stockholmarna gör med sina parker.
Just det.
Så på en fågelskådning i Friskatorpstornet 93 så säger hon, jag vill skydda det här området. Det ska bli nationalpark fast i staden. Och det, nationalstadspark.
Och det är därför vi är där vi är helt enkelt. Ja, och, spännande.
Och snabbt då så inviger kungen det 2 år senare.
Ja, det är liksom, så det, från din idé så lever vi, har vi ändå den här helt skyddade området då i centrala Stockholm. Hur långt är det?
Jag tycker ändå också att det var en snygg båge. Du börjar med Gustav Vasa och slutar med dig själv, Henrik. Det är ändå en snygg
Tack.
Linje, ja. Tycker jag.
Ja. Ja.
Berätta ändå, hur stort är det här om du skulle gå från ena ände till det andra? Har du gjort det någon gång?
Nu
tar du fram en karta här och visar för oss.
Jag håller upp kartan.
Vi ser här att det är långt.
Och för lyssnarna då, Henrik. Ja. Så börjar vi längst upp i norr med Sörentorps polishögskola.
Just det.
Sen kom vi till Ulriksdal. Där skedde förresten Sveriges ståtligaste kröning 1650. Det var rött och vitt vin i stans fontäner. Grillat oxkött till alla fast det var nödår. Det var drottning Kristinas kröning.
Och det här med rött och vitt vin i stadens fontäner, det är ingenting som du har försökt inspirera vår nuvarande kung.
Men det hade ju ändå varit roligt, tycker jag, om det hade hänt denna gång.
Ni tror hela tiden att jag skämtar. Det är så här att det blev ganska stökigt på efterfesten till kröningen på grund av det här gratisvinet i fontänen. Och det finns bilder på det. Går vi vidare här, då kommer vi till Haga. Gustav III var inte intresserad av jakt. Han ville ha vackra parker och så vidare. Och han körde ju med gunstlingar, det gör ju ni här på SR också, att man gynnar någon jättemycket som sen gynnas jättelite. Som Expressen gör, de skriver upp någon, skriver ner någon. Fredrik Magnus
Medialogik som det kallas.
Fredrik Magnus Piper klagar på Gustav III:s anläggningar i Drottningholm. Och Gustav III som tycker att han ska vara en gunstling skickar ut honom på en studieresa. Han kommer hem. Och den här stränga barockträdgården med raka häckar, fyrkantiga fontäner som ni ser i Drottningholm ersätts av kinesiska och japanska inspirationer som kom via Ostindiefararna. Utvecklas England, kallas Engelsk park. Många pratar ju om Ove Thörnqvists Rumba i Engelska parken, men ingen vet vad det är. Det är en naturlig park med överraskande byggnader. Det kan vara ett grekiskt tempel, det kan vara ett romerskt soldattält som koppartält. Och sen kommer Djurgården då som jaktparken.
Just det. Jonas, du har ju pratat dig varm om ekar de senaste dagarna.
Ja, vi har ju pratat en hel del om ekar.
Ja, ja. Och det är väl även det här området, det är väl fullt med skyddsvärda ekar i hela...
Gissa hur de uppstod i Europas grövsta bestånd av ekar är alldeles intill oss. Men hur kunde det uppstå?
Det behövdes fartyg.
Ja, det behövdes fartyg. Och när man började göra fartyg av järn, det är så härligt, ni är otroligt kunniga.
Det är bara Sveriges Radio. Gör ni den typen som håller upp handen hela tiden, sitter längst fram?
Ja. Ja, hur som helst, när man gjorde båtar av järn under 1800-talet, då fick ekarna stå kvar för prydnader och promenader. Så av de här ekarna, där man också tog ekollon till Visingsö, för det var så gott genmaterial, så blev det stora tjockisekar, Europas grövsta ekar med enorm biologisk mångfald. Fantastiskt. Och som innehåller då Sveriges största samling kattugglor, 8 arter fladdermöss och så vidare. Så här går natur och kultur ihop. Vi vill försvara Sverige. Regale, ekarna är kungligt regale. Och så blir det biologisk mångfald av det.
En sista snabb fråga då. Det finns ju väldigt mycket fåglar i det här området och det var ju någonstans ändå orsaken, i alla fall det ni lyfte fram när det här området bildades. Om du vill nämna en fågel till alla blivande fågelskådare eller bara flanörer att leta efter i det här långstora parkområdet, vad kan du lyfta fram då?
Ja, är man ute och går på kvällen så kan man ju höra Sveriges tätaste population av kattugglor. Det kanske kommer en morkulla, kanske kacklar en duvhök, kanske flyger över en havsörn som också har häckat på Djurgården. Men man bör ju också, när man går där och lyssnar på fåglarna, kanske oroa sig lite för framtiden. Även om många idag hyllar parken så vill ju handelskammaren föreslog att man skulle bebygga Liljanskogen för att få pengar till en motorled mellan Nacka och Gärdet, östlig förbindelse. Man bygger ett jättestort vattentorn i Liljanskogen som Stockholms stad driver. Så fast det är skyddat så är det ändå andra behov som ska göra att den här lagen lite grann sätts ur spel. Och jag sa idag på det här seminariet att stärker vi inte lagen och tillämpningen från domstolarna, då rinner ju parken ut som ett timglas.
Ett varnande ord som vi tar med oss. Tack så mycket Henrik Wallenström för att du var här och ville prata om nationalstadsparken.
Stort tack!
Jonas, kommer du springa ut nu och titta efter havsörnar?
Jag tyckte att de där kattugglorna tycker jag är härliga. De vill jag gärna lyssna efter.
Jag kommer också spetsa öronen nästa gång jag tar en promenad i Djurgården. Jonas, vad är det finaste sonnamnet som du känner till?
Det finaste sonnamnet?
Ja.
Alltså, jag vet inte riktigt om... jag tycker att namn... Jag vet inte om hur man graderar dem som fina och fula. En del namn är ju roliga att säga. Mm. Ofta de som är komplicerade.
Just det.
Sonnamnen tillhör ju inte den kategorin. Men däremot att Persson eller Svensson eller Andersson är bättre eller sämre än varandra, det har jag svårt att ha en uppfattning om.
Just det, nej, men för det håller ju faktiskt på att bli mer sällsynt med sonnamn nu för tiden. I alla fall enligt en artikel i DN som berättar att namn som Persson, Larsson, Andersson etc. helt enkelt är på väg bort. Och jag kan inte lite känna igen mig i det. Jag vet inte om det beror på att jag är uppvuxen i Borås faktiskt, där jag tyckte att folk hette son i par tio minuter. Men nu när jag bor i Stockholms innerstad, inte riktigt samma sak. Det är tjusigare namn, tagna namn, påhittade namn eller bara fina ärvda namn. Och det här verkar faktiskt stämma lite med utvecklingen. Enligt DN snackade jag med en språkvetare som heter Anders Svensson som säger att de har varit på utdöende länge just på grund av urbanisering, men sen för att folk vill fräcka till sig helt enkelt.
Kan man lita på honom? Alltså, han heter ju Anders Svensson, jag tänker han pratar i egen sak.
Ja, det är faktiskt en bra invändning och vi gjorde en liten granskning själva här. Och de 10 vanligaste efternamnen är fortfarande Andersson, Johansson, Karlsson, Nilsson, Eriksson, Larsson, Olsson, Persson, Svensson, Gustafsson etc. Mm-hmm. Det är faktiskt först på plats 17 som det första icke-sonnamnet kommer fram. Kan du gissa vilket?
Berg.
Det var faktiskt ganska bra. Lindeberg är rätt ord.
Och jag tycker att den där överraskningen, Björn, som du visar när jag gör någonting som... När jag räcker upp handen för att säga... Ja, det säger något också.
Nej, men jag blir imponerad. Tack. Lindeberg. Ja. Och sen fortsätter faktiskt efteråt med lite mer sådant. Så även om det orosmoln har väckts i delar av den svenska medievärlden så kan jag ändå trygga våra lyssnare med att sån lever vidare ett tag till.
Skönt att veta.
Ja, då så är det helt enkelt så att jag viftar lite med fingret för nu ska vi lyssna på en ny låt. Vad var det vi hörde nu, Jonas?
Någonting som lät väldigt irriterande.
Nej, du menar att du inte känner igen?
Nej, jag har ingen aning.
Är det sant? Ja, det här är faktiskt imponerande. Det var ledmotivet till Super Mario. Och jag antar nästan av ditt svar här att du inte är en gamer, Jonas.
Du antar helt rätt.
Tråkigt för dig, för nu så ska vi prata tv-spel. Konsolen Switch 2 släpps nämligen idag. Det är Nintendos första spelmaskin på 7 år. Det är en stor stak för gamers i alla åldrar. Den lovar bättre grafik, uppåtad design och en massa nya spel som är i pipen. Men den har också oroat en hel del personer i spelvärlden som klagar över att den inte riktigt är lika innovativ som Nintendo brukar vara när de släpper konsoler. Med oss för att reda ut den här situationen så har vi Tobias Bjarneby som är en av Sveriges mest legendariska speljournalister. Tobias,
hej!
Hej! Jo, hur stort är det här för spelvärlden?
Nej, men det är ju såklart jättestort när det kommer en ny spelkonsol. Det gör det inte så ofta som du säger. Och Nintendo har ju släppt sådär 5, 6, 7 år mellan... Så är de stora speltillverkarna som idag egentligen är Sony, Microsoft och Nintendo som släpper sina PlayStation, Xbox och Nintendo-konsoler. Så när det händer så är det ju liksom alltid väldigt spännande och roligt.
Hur känner du själv? Är du taggad?
Ja, såklart, självklart. Sen är det här då att det är Switch 2. Mm. Det är första gången någonsin som Nintendo gör en renodlad uppföljare till sina till en tidigare maskin.
Så just det.
Det är ju liksom...
Hur har det varit innan?
Innan har det varit väldigt mycket att dels har de haft två spår. De har haft sina stationära spelkonsoler, alltså som man kopplar in till tvn, och sen har de haft sina bärbara. Men med Switch så byggde de ihop det här till en och samma maskin som var en hybrid då, som man dels kan bära med sig och dels koppla in den till stora tvn hemma. Och nu kommer då Switch 2 som egentligen är Switch, en uppgraderad Switch. Det är exakt samma sak. Och Nintendo är ju ett gammalt liksom leksaksspelföretag som är otroligt innovativa och har liksom överraskat. Så att det lite roliga med Nintendo genom åren har varit att de har liksom gett oss saker som vi inte visste att vi ville ha, snarare än det vi önskat oss. Liksom.
Och nu får vi det vi trodde att vi ville ha.
Ja, nu får vi exakt vad vi vill ha. Så det är liksom, som Nintendo-spelare så är det här underbart och förutsägbart samtidigt. Liksom.
Du sitter ju eventuellt till och med en Switch i handen.
Ja, jag gör det. Jag har precis hämtat ut det. Jag har inte ens kunnat installera något spel på den. Men den är här.
Men ge oss ändå antagligen Sveriges Radios enda recension av Switch 2. Din första hands-on experience i alla fall.
Ja, men det är som sagt så. Liksom underbart och förutsägbart samtidigt. Det är verkligen, har man spelat Switch så vet man precis vad man får. Man får den här maskinen som man kan ta med sig överallt och man kan koppla in den till tvn. Och man får Nintendo-spel, det vill säga Super Mario, man får Pokémon, man får Donkey Kong, man kommer få Zelda. Så. Mm. Liksom väldigt klassiskt Nintendo.
Tobias, får jag fråga? Jag som sagt då, kan ju ingenting om det här, men mobiltelefonvärlden ser väl ungefär likadan ut. Under de tidiga åren så blev det helt nya modeller och allting var fantastiskt. Och sen blir det svårare och svårare att förstå vad som är nytt i de nya modellerna. Det här låter lite samma sak.
Ja, men precis. Det är ju så att de här spelkonsolerna har ju bara kommit med 6-7 års mellanrum, medan mobilmodeller kommer ju årligen. Så där blir det ju ännu mer. De försöker ju med hela tiden överlappa samma. Med spelkonsolerna så är det ju så att för att när man köper en ny spelkonsol måste man också köpa de nya spelen. Eller, den är bakåtkompatibel. Man kan även ha kvar sina gamla spel. Men det bygger på en ny generationsspel. Och det här är också en grej som är väldigt roligt med spelvärlden, eller liksom väldigt hälsosamt för spelvärlden, är att varje gång det kommer en ny konsol så börjar man egentligen om från noll. Det är en ny tideräkning. Man kan inte leva på gamla meriter. Den förra Nintendo Switch är Nintendos mest framgångsrika konsol någonsin med 150 miljoner sålda maskiner. Men den som kom före Wii U är deras största flopp någonsin och sålde inte ens en tiondel av det. Och det gör att det finns en väldigt oförutsägbarhet hela tiden i spelvärlden med att en ny maskin kan, ja, det kan liksom gå hur som helst.
Ja. Hur svarar då konkurrenterna på det här? Xbox, PlayStation, blir de stressade när det här händer?
De har passat på att höja priset på sina konsoler eftersom den här var lite dyrare än vad man hade förväntat sig. Och inflationen var så hög så var det så här, äntligen släpper Nintendo. Och den är också ganska dyr, nu kan vi höja priset på våra konsoler. Lite tråkigt. Men de egentligen gör de just nu så att säga ingenting. De kommer ju också komma med nya... Det här överlappar ju varandra lite grann. Liksom PlayStation 5 som är den senaste PlayStation, den kom 3 år efter Nintendo Switch. De ligger liksom de ligger lite i olika fas med varandra.
Just det.
Tobias, får jag fråga dig som spelare då? Jag har ju alltid, eller ofta, fascinerats över teater, som ju teaterscenen där man spelar samma dramer om och igen, år ut och år in. Alltså, vi har ju spelat Hamlet så många gånger nu så det går inte att räkna, och vi har bytt ut allting, men det är fortfarande Hamlet. Mm. Det känns lite som spelvärlden är precis likadan. Ni spelar samma spel om och igen. Nu kommer ett nytt Super Mario för 17:e gången och nu börjar jag från noll. Det är jättekul. Mm. Alltså, känner ni inte, skulle det inte vara kul med något helt annat än Super Mario?
Men så, spelvärlden är ju otroligt bred. Alltså, ja. Super Mario är absolut Super Mario varje gång, så att säga. Många spelserier är ju så, men det utvecklas också på många sätt. Men idag är spelvärlden en otrolig bredd. Det finns så extremt mycket olika sorters spel.
Så du struntar i Super Mario nu med nya?
Nej, det gör jag inte. Jag älskar fortfarande Mario. Så ja,
det var väl lite min poäng.
Ja, precis. Absolut. Nej, men visst. Men det är en bra liknelse, absolut.
Tobias, ett bekymmer som många i spelvärlden ser just nu med konsolerna, den nya generationen av konsoler, det är att väldigt många börjar bli väldigt lika varandra. Alla olika apparater som helt enkelt släpps. Och man kan spela nästan alla spel på alla de här olika konsolerna. Det är allt mindre relevant vad man egentligen äger för produkt. Mm. Man kan, vad man än köper, så får man nästan samma sak. Varför har det blivit så?
Ja, det är väl helt enkelt för att vi har ju, alltså, länge så var ju, för liksom 20-30 år sedan, då var ju spel varje ny, alltså tekniken tog såna språng hela tiden, så att det utvecklades så mycket, det gick att göra så mycket olika grejer. Men nu har vi någonstans nått liksom en platå där tekniken är ju så himla avancerad. Du kan ju, det är bara fantasin som sätter gränserna idag. Du kan göra vilket spel du vill, och då finns det liksom inte hur många olika, eller det finns hur många olika vägar att gå, men inte kanske med hårdvaran, inte med maskinen. Den ska ju bara vara väldigt liksom duglig för väldigt många olika sorters idéer. Mm. Så att vem som helst kan göra sin jättebra idé till din egen maskin. Liksom.
Men vad innebär det då till exempel för... Ja, men så här, när jag var liten så var det ju verkligen identitetsbyggande. Man var kanske en Nintendo-spelare. Du skapade ju själv, eller grundade ju Nintendo-magasinet en gång för mer än 30 år sedan nu, va?
Jag lekte mest med kottar.
Du lekte med kottar. Mm. Vi spelade Nintendo. Eller Sega, som ju var den andra alternativet. Då var man ju verkligen en identitet där. Antingen var man en Sega-spelare eller en Nintendo-spelare. Mm. Lever det kvar fortfarande? Är det skillnad på att vara en Xbox-kille eller en PlayStation?
Jo, men det är ju lite. Och det är ju lite som att heja på ett lag. Liksom. Alltså, det är ju bara... Många människor gillar ju den grejen. Det är en tillhörighet. Liksom. Eller musikgenre. Liksom. Att man är en del av en community. Liksom. Så att det lever ju verkligen kvar.
Det lever vidare. Men... Om man då tittar lite framåt som sista fråga. Vi har ju då ändå nu då en massa olika konsoler. De verkar närma sig någon sorts peak. Allting är en burk. Det är en kontroll med några spakar och knappar. Och that's it. Det är det vi får generation efter generation. Kommer det vara så här nu, eller rör vi oss ännu mer framåt? Ser du någonting nytt i din gaming-spåkula?
Ja, men alltså det kommer ju nytt. Alltså VR har ju varit senaste åren väldigt stort och är liksom väldigt, väldigt intressant, men det har inte blivit varit den här explosionen som Nintendo eller PlayStation är. Liksom. Men idag har vi, jag tycker vi har en otroligt bra bredd, för att alla har en mobil i fickan som kan spela spel på. Det är ganska enkla grejer och bygger på att man spelar väldigt korta stunder. Sen har vi de här liksom renodlade spelmaskinerna, konsolerna som står, en PlayStation eller Xbox som står vid TV:n och är väl ett liksom blockbuster-upplevelsen. Sen har vi liksom datorerna som alla spelar på också. Och sen har vi den här liksom Nintendos hybridmaskin. Så var vi än är så kan vi ju spela, så att säga. Och det finns ju en... Alltså det är ju en enorm... Idag kan ju vem som helst göra ett spel. Alltså Minecraft är ett bra exempel på. En person kom på en idé, har idag liksom nått ut, sålt 300 miljoner exemplar av det spelet. Det är ju fantastiskt att den så att säga indie-spelvärlden finns. Och sen finns det den här superpåkostade spelen som är tusentals människor som gör blockbuster-spelen. Och så liksom allt däremellan, så att ja.
En ljus framtid för spelare, ja, på oavsett vilken manick man sitter på.
Exakt.
Tack så mycket, Tobias Björneby, för att du kom förbi och snackade gaming.
Tack så jättemycket.
Jonas, är du lite mer sugen nu på att spela tv-spel?
Ja, men lite, för jag tyckte att den här grejen som Tobias sitter med ser lite tuff ut.
Ja, exakt. Den är absolut.
Den här konsolen som uppenbarligen ser likadan ut för vad man än köper den.
Den är onekligen ganska lik en telefon också, bara, kan man ju.
Fast lite större och lite fler knappar. Det är ändå ganska cool.
Vi får se vad tomten har i under trädet för dig.
Oj,
i år, helt
enkelt. Det låter som du vet något som jag inte känner till.
Jonas, du är ju inte singel.
Nej.
Nej, men... när du i dina dejtingdagar då kanske var singel någon gång i tiden,
blev du på 40-talet
blev du då ratad för din längd?
blev jag ratad för min längd.
Ja, var det någon som tyckte det var för kort kanske eller för lång?
Nej, jag fick inga sådana... Jag hörde inte talas om det.
Nej. Nej, men för nu har det i alla fall blivit så att för de som inte vill dejta människor som är kortare än en viss centimeter så har ju den stora dejtingappen Tinder nu börjat testa ett nytt filter i premieversionen. Där man helt enkelt kan välja hur lång eller kort som man vill att en matchning ska vara. Är det någonting du tror är bra?
Är det här nytt menar du?
Det är nytt. Det är alltså en ny inställning som man kan få göra i sin app för att ja, men helt enkelt sålla bort någon. Antingen short kings eller tall kings.
Jag trodde, för att min dotter som ju har dejtat lite grann, hon dejtar ju alltid killar som är 1,95 plus. Jag trodde hon redan hade något sånt filter, men det kanske är senare, det senare steget. Nej. Vad var frågan?
Frågan var väl om du tycker att det är en positiv utveckling på dejtingmarknaden?
Att man kan skräddarsy sig i dejting. Jag vet inte. Är inte det en konstig... Jag tror inte att alla är ganska överens om egentligen att vem skulle påstå att längd spelar någon roll för kärlek?
Ja, det är väl då Tinder
som påstår det.
De påstår det. De testar det. Ja. Om du då själv hade kunnat få ett filter när du dejtade då 1944, vad hade du då fört in i appen?
Ja, på den tiden. Nej, men jag vad hade jag fört in i appen? Någon typ av humorfilter tror jag. Man skulle lägga upp något klipp som man tyckte var kul själv. Och om den som man då, den potentiella dejtingpersonen inte förstod skämtet, då skulle man nog hitta någon annan att dejta.
Det är en affärsidé.
Tack.
Det är inte så dumt.
Tack.
En helt annan sak som jag har känt, nu har jag bara varit här på Sveriges Radio i 2 dagar. Mm. Men jag känner redan hur skönt det är att vara över medelklass.
Okej.
Okay. Ja, alltså jag har alltid varit trygg i min medelklassroll.
Uh-huh.
Men det känns faktiskt extra härligt just att landa här på Sveriges Radio bland jämlikar. Jag satt i lunchrummet och flera har gått och sagt till mig att det känns som att jag har jobbat här för alltid. Och jag tar ju det som en stor medelklasskomplimang i detta medelklasshus som jag befinner mig i. Jag vet inte dock inte
om... Det är ju ändå skickligt att på 2 dagar har rätt ut klasstillhörigheten bland alla dina kollegor.
Folk är ändå hyfsat välbetalda journalister i det här huset. Det måste jag ändå... Det är okej snittlön. Mm. Alltså jag skulle ändå säga att om jag skulle säga det till mina kollegor här i huset så skulle de nog vrida på sig. För det är liksom inte fint att omfamna sin medelklassighet. Journalister är ju dessutom ofta arbetare, romantiker, inte alla, men det finns en sån liten strömning. Skulle jag istället ha blivit rekryterad till någon startup så gissar jag att mina flesta kollegor istället skulle drömma om att det var stenrik överklass. Men vart man vänder sig så är det mest bara pinsamt att vara medelsvensson. Och jag undrar lite, varför tror du att det är så pinsamt att vara medelsvensson?
Nej, alltså jag är inte säker på att jag håller med om att det är pinsamt att vara medelsvensson. Jag tänker ju att det finns ju väldigt mycket förknippat med arbetarklass om vi pratar klass. Och du har ju rätt i det. Det finns ju en romantisering av arbetarklass som har pågått enormt länge. Och vad gäller överklass, som jag ju själv säger att jag tillhör gång på gång i radio för att jag tycker det känns roligt att säga det, så är det väl inte, det är väl inte återigen jättepositivt, men det finns ju en romantisering kring överklassen också, speciellt i dessa dagar. Vi kollar på White Lotus, vi kollar på alla de här tv-serierna där ju överklassen ska porträtteras. Så att här finns det massa arga människor och glada människor, både vad gäller överklass och arbetarklass, starka känslor. Mm. Medelklassen, finns det så starka? Tycker man det är pinsamt eller jobbigt? Känner man att man är som du, lite bara känner sig nöjd och lugn i sin klasstillhörighet?
Intressant. Vi ska helt enkelt ta och reda ut den här komplexa frågan med många perspektiv. Och för att lösa detta, i alla fall närma oss ett svar, så har vi nu medelklassforskaren Lovisa Broström med oss här. Hon är på länk från Umeå. Lovisa, hallå!
Hej, hej.
Hej, välkommen.
Tack så mycket.
Det är ju då min tes att många skäms över att vara medelklass. Har jag fel där?
Nej, men jag är nog också lite inne där på Jonas spår, där han pratade om att arbetarklassen har ju liksom sin historia och sina traditioner. De har kamp, de har första maj och sådana saker. Och överklassen i sin tur, de har anor, bördskalendrar, kontakter etc. Men vad har medelklassen att vara stolt över? De framställs ju ibland som samhällsbärare och de betalar skatt och kanske källsorterar. Men det är liksom ingenting. Det är ganska platt. Det finns inga organisationer, ingen tradition, inget liksom att samlas runt eller vara liksom i synnerhet stolt över i medelklassen. Och många i medelklassen är också uppkomlingar. Att Sverige har ju haft en väldigt stor social rörlighet genom utbildningssystemet och CSN och sådana saker. Och vara uppkomling är ju också nästan alltid pinsamt. Man kan liksom inte, vet inte hur man ska föra sig, man gör fel. Och det här skapar ju liksom en väldigt tydlig självmedvetenhet hos medelklassen om liksom att man liksom inte har den här riktiga historien, att man inte har med sig saker från barndomshemmet och sådana saker. Så att vara medelklass är, ja, men det kan ju vara lite knepigt i en del situationer.
Är det här en specifikt svenskt fenomen att vara, ja, men lite så ny i sin klassroll?
Alltså, Sverige har ju en större social rörlighet än många andra länder, så lite så kan det ju vara. Men samtidigt så finns det ju här överallt. Alltså det här med att det är pinsamt att vara uppkomling finns ju redan i Gamla testamentet. Där i den här historien om David och Goliat så är ju Goliat en provocerande uppkomling som David måste ha ihjäl för att han tillhör en grupp som tjänar så pass mycket pengar. Så att det här har ju förekommit i alla tider och i alla länder liksom. Men i Sverige så har det nästan blivit så att medelklassen kan man nästan håna eller kritisera eller driva med på alla sätt och vis. Alltså det har också rört sig från att man tidigare drev väldigt mycket med överklassen efter. Men under hela 1900-talet och sen 90-talet så har medelklassen blivit liksom en piñata som man kan slå på nästan hur mycket som helst. Och medelklassen är otroligt stryktålig.
Och varför har medelklassen då blivit den här stryktåliga piñatan?
Ja, alltså det är ju för att den dominerar ju samhället väldigt mycket på ett tyst sätt. Alltså det är väldigt viktigt hur medelklassen röstar. De liksom, om de väljer en skola, då påverkar det liksom, en hel kommun kan det göra. De liksom påverkar vilken media som produceras, vilken typer av hur städer ser ut, vilken typ av bostäder som byggs och sådana saker. Så det är ju liksom en tyst dominerande kraft. Så man kan förstå också att andra människor stör sig på att man, alltså det är rätt lätt att driva med. Men också den här att när medelklassen är så självmedveten så driver den ju också väldigt mycket med sig själv. Det finns ju, alltså vissa svenska komiker har ju byggt hela sina karriärer på att driva med den svenska medelklassen. Jag skulle säga att Henrik Schyffert skulle nästan inte vara någonting utan den svenska medelklassen.
Just det, ja precis. För det, jag tänker att det kanske också handlar just om självhat någonstans. Ja men exempelvis Henrik Schyffert, vad kommer det här självhatet från? Är det uppkomlingskapet så att säga?
Ja, men jag tänker att det är uppkomlingskap, det är brist på liksom, historia, tillhörighet, sådana saker. Men det är också att man kan ha kanske väldigt mycket, ibland vissa delar av medelklassen kan ha mycket pengar, men man kanske inte har så mycket smak. Och de här grejerna gör att man är väldigt så, kan vara statusmedveten om man tittar på hur andra gör och vad andra håller på med. Och sen så är man, kan man vara väldigt trendkänslig, vilket i sin tur kan göra att det i sin tur kan göra någonting som man driver med väldigt mycket. Att det är ganska fånigt att liksom följa alla trender, hoppa på allting som är nytt och sådana saker. Och när medelklassen inte liksom bottnar i kanske i sig själv och sådana saker, blir det i sin tur en sån grej som man driver med.
Lovisa, du pratar ju nu om en medelklass som just har gjort sin klassresa och därför inte då förstår koder och därför känner sig väldigt medveten, självmedveten. Men den svenska medelklassen har väl egentligen byggt folk, när vi pratar folkhem, när vi pratar socialdemokratin i 100 år, allt det där. Så att den medelklassen, stora medelklassen i Sverige har väl ändå varit medelklass ett tag och har liksom bottnat i rollen som medelklass, eller?
Jag skulle säga att medelklassen är väldigt plastisk. Alltså den har förändrat väldigt mycket. Alltså jag ser ju att den svenska medelklassen börjar ju liksom uppkomma under början av 1800-talet. Och där ser man till exempel den första Wallenbergaren identifiera sig som medelklass. Bonnierfamiljen skulle säkert också identifiera sig som så tidig medelklass. Men över några generationer så hittar man sin plats och den liksom växer, den blir större. Så att jag tänker också att under 1900-talet så har ju medelklassen ökat jättemycket. Om det var kanske 20% som identifierade sig som medelklass under början av 1900-talet, så är det nästan 75% idag.
Och hur identifierar du medelklass? Alltså? När vi pratar om det så hela tiden, vad är det?
Man brukar säga att det är en av sociologins svåraste frågor, vad som är medelklass.
Det löser vi nu.
Ta den bara. Vi har ju 20 sekunder på oss.
Ja, men det är ju på något vis är det någonting, det säger ju sig själv att det är någonting som är i mitten av samhället. Så det beror ju på vilka som är runt, vilka liksom i olika tider och historier så har sett liksom.
Men är det en normalfördelningskurva, alltså att medelklassen måste vara den stora breda mitten också?
ibland, man kan tänka sig också en omvänd liksom normalfördelningskurva. Det skulle kunna vara den smala, liksom den lilla mitten och de andra är de två stora grupperna. Alltså, under utvecklingen av industrisamhället så växte det ju fram liksom några väldigt rika kapitalister och en väldigt stark arbetarrörelse. Och däremellan en medelklass som kände sig väldigt pressad. Men nu för tiden så är det ju i regel en normalfördelningskurva. Och om man ska utgå från till exempel OECDs mått så menar de att liksom de som mellan 75% och 200% av medianinkomsten, de är medelklass. Det vill säga om man tjänar någonstans mellan 25 000 och 70 000 i Sverige är man medelklass, vilket kanske är 40-50% av svenskarna. Men sen kan det också vara sådana saker som arbetsmarknadsposition, hur mycket makt har man över sitt eget arbete, hur mycket makt har man över andra, hur mycket frihet har man i sitt arbete, vissa utgår från det. Och sen finns ju naturligtvis den här aspekten av kulturellt kapital. Liksom hur pass bevandrad är man i finkultur och vilken typ av kultur konsumerar man. Så det finns ju också mängder av olika positioner här. Alltså du kan ju vara en egenföretagare som tjänar väldigt bra med pengar, men du kanske inte har så mycket kulturellt kapital. Eller du kan vara en kämpande poet som har väldigt mycket kulturellt kapital, men inte så mycket ekonomiskt kapital. Och båda de här grupperna skulle man kunna hänföra till medelklassen.
Så du pratar om olika underkategorier i medelklassen och olika nivåer av kulturellt ekonomiskt välstånd.
Precis, den är medelklassen är otroligt spretig och föränderlig, för det liksom, nästan all social rörlighet går ju också genom medelklassen. Så alla som är på väg upp eller ner eller sådana saker är ju också i medelklassen vid något tillfälle.
Det finns alltid en normalfördelningskurva i en normalfördelningskurva.
men hur ska man då förklara att jag då känner mig så trygg i min medelklasshet? Jag har ju mina föräldrar, mamma är läkare, pappa är professor, jag själv är programledare i Sveriges Radio. Det måste finnas några av oss som tycker det är nice och trevligt att vara medelklass.
Ja, absolut. Det är liksom, det finns ju en procent, vad kan det vara, 17% eller någonting
17%.
Som tillhör den övre medelklassen.
Det blir den glada medelklassen.
Ja, du tillhör den övre medelklassen.
Ja.
Och de känner sig ju kanske mer trygga i sin position. Alltså man har mer kulturellt kapital, mer pengar. Man känner sig inte osäker i olika typer av rum och sådana saker.
Den bästa klassen, kanske man skulle säga.
Lovisa, jag tycker du tar ett avstånd där. De hela tiden, det är de du talar om. Du själv, var hamnar du?
Jag hamnar absolut i medelklassen.
Ja, du måste säga vi då. Det är så här inkluderande och härligt.
Så här, jag tänker ändå att det är viktigt att göra medelklassen lite mer attraktiv. Finns det någonting man kan göra åt? Vi hade nyligen 1 maj, ganska nyligen i alla fall, för arbetarklassen. Men medelklassens dag, kan det vara en idé?
Ja, men alltså, det skulle kanske också vara den mest genomsnittliga dagen. Alltså, vad vet jag, kanske så 15 november eller någon dag som inte har så mycket. Liberalerna har ju försökt slå ett slag för medelklassen. Eller förra valet så pratade mycket om den breda medelklassen, den hårt arbetande medelklassen. Så att om medelklassen kanske ska känna sig tryggare i sin position, kanske det behövs mer av de här sakerna. Mer traditioner eller organisationer eller sådana saker.
Just det, enligt SCB senaste siffror så funkar inte det alls. I alla fall inte Folkpartiets drive eller Liberalernas drive. Men sista frågan till dig då, Lovisa. Kommer det bli trendigt att vara medelklass i framtiden då? Ja eller nej? Jag kan utveckla lite grann.
Jag tycker att det inte kan bli trendigt när det är så otroligt många som är det. Men samtidigt så är det ju speciellt att liksom, det är väldigt många som vill bli medelklass. Folk rör sig liksom mot, man ska vidareutbilda sig och liksom göra karriär och sådana saker. Samtidigt så är det ju, ja, men det finns inte så mycket av stolthet att vara medelklass. Och jag tänker att det kommer fortsätta på det här sättet. Att medelklassen kommer växa, den kommer se annorlunda ut. Att vi eventuellt kommer se en social rörlighet neråt som vi kanske inte har sett tidigare. Men att göra den trendig tror jag kommer bli svårt.
Tråkiga nyheter, tycker jag. Ja. Jag väljer att tro på en ljusare framtid. Lovisa Broström, tack så mycket för att du deltog i Talkshow P1. Och nu så kastar vi oss över till ett av de övre medelklassens favoritinslag, Kulturnytt. Anna-Karin Ivarsson är här för att berätta om vad som händer i vår värld.
Ja, se där. I Uppsala, där börjar vi, där har Uppsala stadsteater hamnat i ekonomisk kris och 12 anställda riskerar mista jobbet.
Vi är och har varit länge i en chockartad tid. Mm. Och det är för jävligt. Ska det gå till så? Nej, säger jag.
Harry Fridländer är skådespelare och med i fackförbundet scen och film på Stadsteatern. Efter den tidigare bokföringsmiss spenderade teatern 37 miljoner kronor de inte hade. Teaterns nuvarande vd Rickard Lekander har fått ärva problemen som uppstått efter missen och nu krävs uppoffringar för att få rätsida på ekonomin.
Det är tuffa besked, det är tuffa prioriteringar, tråkigt och ledsamt, men nödvändigt. Min förhoppning är att vi är vid rätt kurs 2026. Det är snabbt marscherat ändå. Det är ju långa bromssträckor när vi har med kulturinstitutioner att göra. Det är ju långa planeringshorisonter och så. Men jag hoppas på 2026.
Men trots tuffa tider ska teatern fortsätta leverera kvalitet till publiken, säger Harry Fridländer.
Trots denna jävla skitsoppa som vi har fått i knät så kommer vi erbjuda vår publik högkvalitativ teater.
Harry Fridländer, skådespelare och talesperson för facket på Uppsala stadsteater. Reporter Anton Onell, P4 Uppland. I Båstad möter uråldriga bronsålderslurar dagens teknik när ett nytt musikverk uruppförs i helgen.
Bronsålderslurar syns på hällristningar och lämningar av dem har hittats i utgrävningar i Norden. Musikarkeologen Kajsa Eslund skapade kopior som går att spela på. Och det var när ensemblen Mare Baltikum spelade på dem som kompositören Stefan Klaverdal blev inspirerad.
Det som jag har skapat är en slags hittepå-ritual. Man tror ju då att de här lurarna har använts rituellt, men man vet ju egentligen ingenting, för det finns ju ingenting nedskrivet.
Nu har han skrivit verket Ekon ur forntiden som han framför elektroniskt tillsammans med kören Caroline Röster och Mare Baltikum-ensemblen. Ett verk som beskriver jordens födelse, undergång och på nytt födelse.
Man kan säga att det är en slags berättelse om ett antal kvinnor som samlas på en, vi säger att det är en kultplats då till exempel. Då spelar de här instrumenten en viktig roll därför att de skapar en slags klangbotten mot vilken texterna och det andra som de gör speglas.
Musiken kopplar ihop bronsålderns Sverige med isländska Eddan och världens första kända nedskrivna text som skrevs av översteprästinnan Enheduanna i Mesopotamien.
Jag hoppas att det skapar en bra känsla och en känsla av samhörighet kanske. Vi vet fortfarande väldigt lite om hur folk levde då på den tiden, på bronsåldern. Genom att vi spelar på lurarna så skapar det i alla fall förhoppningsvis en känsla av att man det skulle kunna ha varit så här, fast det är samtidigt filtrerat genom oss idag.
Åttonde juni ljuder bronsålderslurarna på ravinen i Båstad. Reporter Viveka Blad, P2 på hemväg. Så om ett namnbyte i amerikanska flottan. Det väcker kritik i Hollywood.
Orden från USAs försvarsminister Pete Hegseth om att döpa om ett av den amerikanska flottans oljefartyg läckte ut till medier i veckan. Fram till nu har fartyget hetat Harvey Milk, uppkallat efter en militärveteran, medborgarrättsaktivist och den första öppet homosexuella mannen att bli vald till ett politiskt ämbete i Kalifornien. Harvey Milk mördades 1978, 48 år gammal. Hans liv blev film 2008 med skådespelaren Sean Penn i huvudrollen.
Society can't exist without the family.
We're not against that.
Can two men reproduce?
No, but God knows we keep trying.
Filmen nominerades till flera priser och vann också flera priser, bland annat Oscar för bästa originalmanus, och Sean Penn vann för bästa manliga huvudroll. Nu kommenterar Sean Penn och manusförfattaren Dustin Lance Black beslutet att byta namn, skriver The Guardian. De menar att beslutet är idiotiskt, och Sean Penn säger också att försvarsministern sjunkit lågt. Försvarsministern Pete Hegseth har själv inte kommenterat de här uppgifterna. Pete Hegseths order om att ta bort namnet på fartyget kommer att träda i kraft i juni, enligt uppgifterna. Att namnbytet sammanfaller med Pride-månaden i USA är enligt flera källor avsiktligt, skriver The Guardian. Vad det nya namnet på oljefartyget blir är oklart,
sa Andrea Valderrama. Tillbaka till Sverige, för i helgen spelar Håkan Hellström på Ullevi och konsertsommaren är inledd. Men ännu råder väskförbud på större evenemang trots att terrorhotnivån i landet sänkts. Så hur ska konsertbesökaren göra? P4 Göteborg har rådfrågat hur de köande till Håkan Hellström-spelningen gör.
Jag har snickat brallor så att det är mycket bra fickor. Och sen även när det regnar så kommer jag också ha en regnjacka.
Elio Sjöström kravlar sig ut ur tältet i närheten av Ullevi i Göteborg. Det är i väntan på Håkans första spelning. Hon har valt att köa i flera dagar inför konserten. Väskförbudet gör att hon tvingas tänka till kring prylar att ta med in.
Så verkligen krympa ner vad det är man verkligen behöver. Alltså det blir telefon, hemnycklar, öronproppar.
Även Nina Leoni kör till Håkan. Också hon planerar byxor med stora fickor.
När vi skulle på en annan konsert då hade jag alltså saker för 6 personer i de byxorna. Dock ramlade de ner till slut, men det får knyta dem lite hårt så funkar det.
Reporter Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
Det är en till Karin.
Ja, en annan Karin.
En annan Karin.
Ja, jag tycker nepotism är positivt.
Vi har fått ett mejl, Jonas. Ett till mejl om Yes.
Ja!
Ja, denna gång är det faktiskt från Edvard Blom som vi ju gav lite tips. Han tackar så mycket för att det tips om en ukrainskspråkig kokbok. Ja. Men han vill ändå berätta för oss att det inte är en kyckling som Nej. Han stoppar upp. Det är inte Nej. Heller en kalkon som Nej. Jag föreslog, utan det är en gås från hans Mårten Gås. Bok som han har skrivit.
Det var väl gårdagens diskussioner om Yes som kände vi urartad och så vi undvek fågeln idag, men nu är den tillbaka.
Ja, exakt. Och han vill också flika in att det antagligen är ukrainska i mimet och inte ryska som vi dumt påstod. Så kan det vara.
Så skönt att ha Edvard Blom som lyssnare.
Det är alltid bra att ha ett korrektur så här i sista skälvande stunden. Och nu så vill jag veta vad som hände i 2 skälvande timmar av Studio 1. Lasse Johansson och Susanne Westergren ska berätta mer om det.
Ja, men vi ska bland annat ha en allitteration. Det är tungt för Tidöpartierna. Det är den här SCB-mätningen i förmiddag som ju visar att avståndet det är ganska stort mellan oppositionen och regeringen. Det ska vi tala om bland annat.
Ja, så får vi hit både rikspolischefen och justitieministern. Och det handlar om vad som sägs vara den största reformen av det svenska straffsystemet i modern tid.
Och sen ska vi också höra Anders Arborelius, kardinal och biskop. Jag försökte få honom att tala lite om konklaven. Det gick så där, men vi får väl lyssna på vad jag fick ur av honom.
Ekot. Åklagaren vill se minst 5 års fängelse för den så kallade Nytorgsmannen som misstänks för flera sexualbrott i Skåne, rapporterar P4 Malmöhus. Det här framkom när rättegången mot honom idag avslutades i Lunds tingsrätt gällande bland annat en grov våldtäkt samt sexuellt ofredande av över 30 kvinnor och barn. Brotten ska ha begåtts när den här mannen var villkorligt frigiven från ett fängelsestraff för flera sexuella övergrepp och våldtäkter i Stockholmsområdet. Han nekar till brott. Nödhjälpen till Gaza med hjälp av den organisation som fått uppdraget att dela ut mat till den svältande befolkningen har delvis återupptagits idag. Det här sker samtidigt som Israels militär fortsätter med sina attacker. Och de senaste dagarna så har minst 60 personer dödats när de samlats på platser där organisationen ska dela ut hjälp. Nu på eftermiddagen så öppnar 2 platser som varit stängda sedan igår. Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump har pratat med varandra på telefon. Samtalet hade initierats av Donald Trump, där med anledning av den eskalerande konflikten om handelstullar och om studentvisum till kinesiska studenter i USA. Trump skriver på sin sociala plattform att han alltid gillat Xi, men att han är väldigt tuff och extremt svår att få till ett avtal med. Rapparen Yasins spelning på Live-festivalen i Borlänge i början på juli ställs in. Festivalen skriver på sin hemsida att spelningen ställs in med anledning av den senaste tidens medierapportering samt de reaktioner som följt. Däremot så är festivalen tydlig med att de står bakom bokningen av artisten och att de tycker att det är tråkigt att Yasins spelning inte blir av, det rapporterar P4 Dalarna. Det får avsluta Ekot med Johan Westerberg i studion.
P1, Sveriges Radio.
Ja, men hallå, det här är Studio 1, torsdag.
Den största reformen av det svenska straffsystemet i modern tid. Ni hör justitieminister Gunnar Strömmer om dagens rapport som skärper tonen på straffskalan.
Och toppmöte i Vita huset idag. USAs president Donald Trump tar emot Tysklands kansler Friedrich Merz.
Det går fortsatt tungt för Tidöpartierna. Vad i regeringens politik verkar inte falla i god jord hos väljarna.
Och så här en månad efter påvevalet, svenska kardinalen Anders Arborelius har vilat ut.
Och så ska vi prata om att det snart är slutsnusat för skolpersonal i Kungsbacka, i alla fall på arbetstid.
Studiet är detta med Lasse Johansson och Susanne Westergren.
Ja. Idag kom straffreformutredningen som bland annat föreslog skärpta straffskalor för ett 50-tal brott. Bland annat höjs maxstraffet för grov våldtäkt från 10 till 12 år och minimistraffet för exempelvis grovt penningtvättsbrott fördubblas till ett år.
Dessutom ska gängrelaterad brottslighet kunna ge upp till dubbla straff och upprepad brottslighet ska kunna ge livstid även om inte de enskilda brotten har det i straffskalan. Petra Lund finns här. Du är rikspolischef, också den som gjort den här utredningen. Du är välkommen hit.
Tack så mycket.
Justitieministern sa idag på presskonferensen att ett mål är ett perspektivskifte här. Tidigare systemet varit fokuserat på gärningspersonen, nu mer på brottsoffren. Kan du konkretisera på vilket sätt brottsoffren varit bortglömda?
Men man har i mångt och mycket just koncentrerat sig på gärningspersonen och man har tagit stor hänsyn till gärningspersonens personliga förhållanden. Och det är en sån sak som vi har tittat på i den här utredningen.
Ministern talade ju också om att det här var den största förändringen då av straffsystemet i modern tid. Vilken tycker du är det viktigaste förslaget då i den där riktningen som du kommer med?
Ja, men det är svårt. Vi har ju kommit med ett reformförslag och det är ju helheten. Så att det är egentligen ett nytt påföljdssystem som egentligen innehåller bara påföljderna böter och fängelse. Men sen kan man få villkorligt fängelse. Och det är också det systemet som våra nordiska grannländer har och många i Europa. Sen är det ju flera delar i det här och två viktiga delar, det är ju det här med flerbrott och att tillkommande brott ska ges ett betydligt större genomslag än idag. Och också brott som hänger på något sätt samman med gängkriminalitet, det. Att det ska vara upp till det dubbla straffet.
På vilket vis gör det här Sverige tryggare?
Det handlar ju om att just längre fängelsestraff, dels så inkapaciterar man ju gärningsmännen under längre tid. Men sen är det också så att förhoppningsvis så är det här mer avskräckande om det är långa fängelsestraff man riskerar för de här allvarliga brotten.
Mm. Petra Lund, det här med flerfaldig brottslighet som du var inne på, har det varit en knepig punkt just så tillvida att inte låta påföljden komma upp på samma nivå som grov brottslighet?
Ja, för här behöver man hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Dels så måste man ju tänka på brottsoffren och att de naturligtvis vill att deras del ska få fullt genomslag. Men sen är det ju också så att har man flera mindre brott så kanske inte det, eller mindre allvarliga brott ska jag säga, så kanske inte det ska vara lika straffvärt som ett riktigt grovt brott. Det här är egentligen ett problem kan man säga i praxis, för domstolarna har utvecklat en modell där tillkommande brott väldigt snabbt inte får något genomslag överhuvudtaget.
Det är skärpta straff för ett 50-tal brott. Hur mycket det kommer det avskräcka potentiella brottslingar som du ser det?
Men det är svårt att säga just avskräckningseffekten, men det vi har tittat på det är ju egentligen samhällsutvecklingen och hur mycket allvarligare det är idag värderingar som styr, och jag kan säga att till exempel när det gäller ekonomiska brott som grovt bedrägeri, det har inte höjts överhuvudtaget sedan brottsbalken kom till 1965. Och där är minimistraffet idag 6 månader, trots att det är ett grovt bedrägeri.
Är det inte viktigt med avskräckningen längre då, eller?
Jo, det är viktigt med avskräckningen. Det är det ju hela vägen.
Men du hoppades bara på att det
kanske
skulle ge
någon... Nej, men det är svårt att säga, därför att det finns ju forskning på det här som säger att det är inte alltid som det är avskräckande, även om det är längre fängelsestraff. Men för oss är det ju viktigt att fängelsestraffets längd speglar brottets allvar.
Dubbla straff för gängrelaterad brottslighet, så är det i Danmark. Vad har det lett till där?
Men det har ju lett till betydligt längre fängelsestraff.
Jo, det ligger ju själva
modellen. Men också att man har i alla fall inte de problemen med gängkriminalitet som vi har i Sverige. De har ju haft problem när det gäller framförallt MC-klubbar. Mm. Men där har det ju blivit bättre.
Ja. Men ett 12-årigt straff idag exempelvis skulle kunna bli 24 år. Varför är det rimligt?
Nej, det kan inte bli 24 år, utan det kan bli max 18 år ska jag säga. Okay. Men om det är så, för vi har ju höjt straffen för 3 brott och säger max 12 år. Mm. Och det är egentligen synnerligen grov misshandel, grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn. Och begår man då flera sådana brott, det vill säga minst 2, ja, då ska man kunna döma ut livstidsfängelse, även om inte livstidsfängelse finns i straffskalan från början.
Men en 15-årig förövare kanske fängelse i 20 år.
Ja, nu har inte vi haft unga lagöverträdare, så det får man tänka på. Det är ett helt annat system, utan det vi har tittat på, det är vuxna, det vill säga från 18 år och uppåt.
Men kommer vi inte hamna i sådana lägen?
Men det är väl klart att domstolarna kommer att kunna hamna i sådana lägen, men här kommer det ju också vara vissa särskilda regler som gäller det redan idag, så att man till exempel inte kan få livstidsfängelse om man är mellan 15 och 17 år.
Domstolarna ska också ta mindre hänsyn till gärningspersonens personliga omständigheter när straffet bestäms, att exempelvis att man förlorar jobbet eller liknande. Är det bra när man ska tillbaka till livet efter ett avtjänat straff?
Ja, men jag tycker ändå att det är rimligt, för man kan ifrågasätta varför ska en person som förlorar jobbet få ett lindrigare straff om man jämför en person som till exempel råkar vara arbetslös när man begår brottet. Och det är också ett uttryck för att man helt enkelt tar större hänsyn till brottsoffret än vad man har gjort tidigare. Så det handlar lite om en fokusförskjutning från gärningsmannen till brottsoffret.
Men varför blir det bättre för brottsoffret om man inte tar hänsyn liksom till att jag har förlorat jobb?
Nej, men många brottsoffer idag tycker ju att straffen är för låga, att man inte får upprättelse genom det.